Donald Trump har lämnat Kina, det efter flera dagars kraftmätning med Xi Jinping. Jag heter Björn Djurberg och det här är en extra podd från radiokorrespondenterna Kina med anledning av det nu avslutade toppmötet i Peking mellan Kina och USA. Ja, här hör vi Kinas högsta ledare Xi Jinping prata om hur viktiga han anser relationen mellan Kina och USA är för hela världen. Det här var i början av mötet. Moa Kärnstrand, Sveriges Radios Kina-korrespondent. Du är på plats i Peking. Vad är det viktigaste du tar med dig från det här toppmötet?
Ja, men någonting som har stannat hos mig, det är en grej som hände tidigare idag när Donald Trump och Xi Jinping träffades i Zhongnanhai och gick i de här gamla kejserliga trädgårdarna där, alltså vid partihögkvarteret. Mm. Och Donald Trump säger till Xi så här: tar du med dig andra presidenter hit också? Och Xi svarar: nej, det gör jag inte. Och Donald Trump nickar nöjt. Och det tycker jag på något sätt, det kokar ner hela det här mötet i en enda liten liksom bromance-ögonblick. Det är ju inte det, liksom det viktigaste jag tar med mig, men det säger någonting om hela det här mötet på något vis.
Det skulle kännas exklusivt. Hanna Sahlberg, Ekots Kina-reporter. Vilket är ditt främsta intryck efter Trumps dagar i Peking?
Jag tänker nog tillbaka på året som har gått och hur mycket relationen över tid har förändrats mellan Kina och USA. Att det här mötet representerade ett möte mellan ett USA som tycks svagare och ett Kina som tycks starkare.
Hörrni, det har varit maximalt mediepådrag i medier runt om i världen. Många blickar på det här mötet såklart. Moa, du är ju i Peking. Hur har stämningen varit där?
Ja, det har varit jättemycket media. Jag cyklade förbi i onsdags den dagen som Donald Trump skulle komma förbi det hotellet där vi trodde att han skulle bo. Och då var det ju fullt av mediepådrag utanför där, men även ganska mycket vanliga kineser som stod och filmade och väntade på. Tydligen väntade många på att få se hans limousin. Den fanns det mycket intresse för.
Just det.
Men sen också ett jättestort säkerhetspådrag och jättemycket avspärrningar så som det är i Peking när det händer någonting stort. Och en, vad ska man säga, ett intresse bland människor. Man kände att många följde det här och var väldigt medvetna om att det pågick på ett helt annat sätt än när det är till exempel liksom ett stort liksom inrikespolitiskt möte då folk inte, oftast inte bryr sig särskilt mycket.
Så skillnaden då jämfört med de vanliga statsbesöken, om man får säga det så, då det här var något speciellt ändå?
Ja, man fick ju verkligen en känsla av att många var på tårna och liksom polisen var på tårna och ja, jag stoppades flera gånger när jag liksom cyklade på fel sida vägen och jag fick inte cykla in där och inte gå in där och inte filma där och så. Det brukar ju vara svårt att operera som journalist i Peking, men nu har det varit ännu svårare verkligen.
Du har också pratat med folk om relationerna mellan Kina och USA. Vi kan lyssna på vad en 19-årig Pekingbo sa till dig.
Amerika正在确实在下滑，然后中国确实在上升，所以我觉得应该摒弃这种。 就是必须有一个国家当霸主这种观念，就是其实可以是可以互惠互利的。
Ja, vem är det här Moa och vad säger han?
Han heter Chen och han är 19 år gammal, väldigt påläst för att vara så ung. Och han pratar om precis det som Hanna var inne på, att USA är inte längre en hegemon, liksom den enda makten i världen. Och trenden är att USA är på nedgång och Kina är på uppgång. Och därför så ska vi liksom överge den här idén om att det bara ska finnas en stormakt. Jag frågade honom om hur han tyckte att relationen mellan Kina och USA ska se ut framöver. Och det han säger här ekar ju också så som kommunistpartiet pratar om världen idag och liksom hur maktförhållandena ser ut mellan Kina och USA. Och som vi också såg under det här mötet.
Som du säger, det stort säkerhetspådrag, Moa. Alltså, hur nära kunde du komma? Fick du se den där limousinen, Trumps bil? Eller såg du Xi Jinping och Trump spatsera omkring någonstans? Eller?
Alltså, jag hade nog kunnat se limousinen om jag hade ställt mig någonstans och liksom väntat jättelänge. Men det var inte kanske det som var fokus för min nyhetsrapportering under de här dagarna. Däremot så är det ju helt omöjligt att se Xi Jinping och Trump. de är liksom långt innanför avspärrningarna, så det är bara akkrediterade journalister, de som Trump hade med sig, och ett antal nyhetsbyråer och så förstås då kinesisk media. Men man kan väl säga att när jag var ute och intervjuade Chen och även några andra bara på gatan i närheten av hotellet där Trump bodde, man kan säga på baksidan av det hotellet, så blev jag stoppad av polisen faktiskt, som tyckte att det skulle inte jag göra. Och de förklarade för mig att normalt sett så kanske det hade varit okej, men i och med att det är en sån här liksom upptrissad säkerhetsstämning, så tyckte de att jag riskerade en allmän ordning.
Okay.
Så jag fick stå där med polisen i kanske 30-40 minuter och vänta på några andra tjänstemän från oklar myndighet som kom dit och liksom kollade vem jag var och ställde frågor och så. Och de här poliserna sa också, medan vi stod och väntade, så frågade jag liksom om är det mycket säkerhetspådrag? Då sa de, ja, alla Pekings poliser är i det här området nu. Mm. Då frågade jag, okej, men vem vaktar resten av Peking då? Och då sa de att, nej, men det, där finns det också poliser.
Okay.
Det är väldigt mycket poliser på gatan i Peking, även vanligtvis. Liksom.
Ja, och det är väl svårt att jobba även vanligtvis som utlandsjournalist i Kina, men extra svårt de här dagarna som du upplever, Moa.
Mm. Ja, men det kan man verkligen säga.
Det här var ju det första statsbesöket av en amerikansk president till Kina på 9 år. Det var 2017, det var Trump också som besökte Kina då. Och så nu då landade han på onsdagskvällen, lokaltid. Lämnade Peking då idag, fredag, när vi spelar in den här extrapodden. Och en av de frågor som har fått stor uppmärksamhet inför det här mötet och under det här mötet, det är Irankriget.
We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon.
Ja, det är Trump som sitter bredvid Xi här och säger att de har pratat om Iran och att man är överens om en del saker. Hanna, vad går att säga om Irankriget nu efter mötet?
Kina har hanterat det här lite annorlunda. Xi Jinping har jag sett inte kommit ut med liksom att man har citerat Xi Jinping i Xinhua på det sättet, utan snarare så håller han liksom en lite låg profil i Iran, vilket signalerar det här som Kina vill uttrycka, att det här är ändå USAs krig, och det kinesiska utrikesdepartementet kom också ut med mer kritik mot Irankriget under mötet med Trump i Peking, och bland annat påminner hur många iranska liv det här kriget har kostat. Alltså man vill vara tydligt med att lägga skulden på USA. Men det finns ju också ett intresse för Xi Jinping att Kina ska se ut som att man kan ha en viktig medlarroll, att man är landet att lita på. För det här gör ju att andra länder i världen, och särskilt kanske länder i det globala syd och länder som har en bra relation med Kina, får ytterligare anledning att känna att ja, men Kina är ett bra och stabilt val, medan USA drar vapen så manar Kina till förhandlingsbordet ungefär.
Så inga direkta så konkreta lösningar vad som är känt idag?
Nej, däremot som vi hörde Trump där, från den amerikanska sidan så vill man gärna poängtera att man är överens med Kina, det vill säga att Kina och USA båda vill ha ett fritt Hormuzsund.
Mm. Och det är väl egentligen ingenting nytt, Moa. Vad är din liksom analys om Iran-frågan nu när efter de här 2-3 dagarna av statsbesök från Trump i Kina?
Nej, det är ju ingenting nytt att även Kina vill se ett öppet Hormuzsund. För det handlar ju om att Kina är en exportnation. Delvis handlar det om det. Men också att man är beroende av importerad olja. Sen så är det ju en balansgång för Peking, eftersom att Peking också har nära relationer med Gulfstaterna och inte bara med Iran. Men precis som Hanna säger, så tror jag att mycket handlar om att använda den här frågan för att visa på hur USA är en oansvarig stormakt. Och från Peking har man ju faktiskt inte sagt särskilt mycket, men USA gör gällande att liksom Kina på något sätt har gått med på att hjälpa USA. Så jag tänker att det här kommer ju visa sig under tiden framåt här, ifall det faktiskt blev någon form av överenskommelse kring Iran som inte vi känner till nu.
Mm. Alltså om Kina är beredd att till exempel pressa Iran för att det ska gå lite fortare och så.
Mm.
Vi får se. En annan väldigt het fråga, det är ju Taiwan. Från kinesisk sida så har man verkligen flaggat upp det här inför mötet, och sen började Xi också torsdagens toppmöte med att lyfta just Taiwan. Vad var det han sa, Moa?
Ja, du tänker på det här som har kallats för en varning, eller hur?
Precis.
Mm. Vi hörde ju faktiskt inte Xi säga det, utan Det var när de båda två hade gått in i det här mötet som hölls bakom stängda dörrar, så kom det ett utskick från utrikesministeriet i Peking där det stod att Xi hade sagt till Trump det här då, som tolkades som en varning. Och det handlade om att om USA inte hanterar frågan om Taiwan på ett sätt som liksom Peking tycker är okej, så kan hela relationen falla samman. Inte bara, det kan inte bara liksom riskera att bli en konflikt, utan hela relationen inklusive ekonomi, det var liksom andemeningen, kan falla samman. Och det var ju ändå lite mer än vad de brukar säga.
Just det, och då sätter han ju tonen här, oavsett, vi vet ju inte om han sa exakt det här då, men det här utspelet ändå, det här utskicket ändå från utrikesdepartementet kom ju då, som du säger, precis i början av mötet. Alltså, varför säger han så här då i början av mötet?
Det är nog för att sätta en slags ram för vad som är förhandlingsbart under det här mötet. Att visa att för Peking så är frågan om Taiwan den absolut mest grundläggande frågan. Den kommer inte förhandlas. Och om USA inte kan förhålla sig till den, ja, då är det inte aktuellt att förhandla om så mycket annat heller.
Det fanns ju en oro inför det här mötet att Trump skulle vara öppen på något vis för en uppgörelse med Peking. Alltså någon typ av amerikansk eftergift, Hanna, vad gällande Taiwan då, för att få någon typ av deal på något annat område. Men det, vad vi vet, så har ju det inte hänt.
Det är ingenting som tycks ha hänt än, utan snarare så kan man, om man lyssnar på USAs utrikesminister Marco Rubio, så sa han i vad som skulle kunna kallas en varning från den amerikanska sidan då, att det vore ödesdigert för den som försökte ta Taiwan med våld, vilket ju får ses som en markering att USA fortsätter att upprätthålla sin allians med Taiwan. Och dessutom så kom ju Trump till Peking med det i ryggen att de taiwanesiska parlamentarikerna faktiskt har röstat igenom en utökad försvarsbudget nu, vilket har öppnat för att man ska kunna få mer amerikanska, till stor del, vapen på plats på Taiwan.
En sak jag funderat kring till det här, liksom att från man från Kinas sida har flaggat så hårt på Taiwan, Hanna, det är liksom att, jag tänker, kan det vara någon typ av liksom psykning mot Taipei också?
Det är alltid, alltså, hela tiden så pågår psykningen mot Taipei. Alltså den administration som fungerar som en demokrati på Taiwan hela tiden. Och det pågick också inflygningar och infart med fartyg runt Taiwan hela tiden medan toppmötet pågick i Peking.
Just det, den militära pressen fortsatt hög. Moa, vad är din bedömning av läget med Taiwan nu efter mötet? Alltså det talas ju ofta om risken för en potentiell konflikt över Taiwan mellan USA och Kina. Är den risken större eller mindre nu, skulle du säga?
Det är ju jättesvårt att säga. Det är alltid jättesvårt att säga. Men jag lyssnade på folk i Taiwan här nu precis, och de pratade om att det var ganska anmärkningsvärt att i de amerikanska utskrifterna från mötet så nämns inte Taiwan överhuvudtaget. Och dessutom så då, till skillnad från Marco Rubio, så sa USAs handelsminister Scott Bessent att Trump kommer att uttala sig om Taiwan under de kommande dagarna. Mm. Så att de två sakerna står lite i strid med varandra. Men jag tänker att om man liksom gör lite matte här, om det är så att USA har fått olika saker från Kina, vilket ju Trump gör gällande då, det handlar om export av jordbruksprodukter och så vidare, flygplan. Mm. Men vad har Kina begärt i utbyte? Det vet vi egentligen inte ännu. Mm. Och samtidigt så säger man då att Trump ska prata om Taiwan. Alltså det kan vara absolut ingenting, men jag tänker ändå att det är någonting värt att ta med sig.
Mm. Taiwan-frågan, den följer vi ju alltid i den här podden, och vi kommer göra det även fortsättningsvis. En annan brännande fråga, det är ju såklart handelskriget. Det här är ju någonting som kan beröra, ja, i princip hela världen då, med tanke på att Kina och USA, det är världens största ekonomier. Det liksom beror så mycket, världshandeln beror så mycket på hur de förhåller sig till varandra. Där råder ju någon typ av vapenvila, har gjort det under ett tag, mellan då Kina och USA. Hur är läget där nu efter mötet, Moa?
Ja, det har inte kommit ut någonting direkt nytt, vad vi vet. Inga besked om den här vapenvilan som ju då ska sträcka sig till oktober i år, och huruvida den skulle förlängas eller inte. Ingenting om några minskade tullar heller, som vi vet att Peking gärna hade velat se. Och jag Jag tolkar det liksom som att de förhandlingarna pågår fortfarande. Det här var inte mötet där en stor handelsdeal skulle slutas, liksom, utan de kommer fortsätta pågå. Och det kan ju komma besked om det även utanför de här stora mötena.
Mm. Ja, för sen blev ju Xi inbjuden att komma till Vita huset i september, så att det har vi väl att se fram emot.
Just det. Hur tänker du kring det där, Hanna? Är det liksom ett nederlag att vi inte har något tydligt besked idag? Eller som Moa säger här, det kanske bara man fortsätter grunda och kratta?
Ja, men är inte våran teori, både när det gäller krisen i Hormuzsundet och tullkriget, att Kina har gjort bedömningen att man kan vinna med tiden? Alltså bara man håller ställningarna så gör det inget om tiden går lite grann.
Mm. Skulle du säga att det här,
håller ni med om det?
Är en check, liksom? Är det en vinst för Peking det här att det inte blir värre i alla fall?
Det tycker jag man kan säga. Ja. Ser inte illa ut.
Absolut.
En sak som den kinesiska sidan har lyft fram i sina uttalanden efter det här mötet, det är vad man kallar för en ny typ av utgångspunkt eller ny typ av förhållande med USA, som då översatt kan sägas betyda en relation som är konstruktiv, strategisk och stabil. Är det här en ny kinesisk politisk glosa vi nu måste lära oss, Hanna?
Jag tänker att man jobbar fram emot Xis resa nu. Det betyder att man har alla intressen, att man håller öppet kanalerna inklusive försvarsdialogen som ju under en tid låg nere och fick oss och många oroa sig lite för vad som kunde hända om det uppstod någon militär incident och de telefonledningarna, om man säger så, inte var uppkopplade som de ska vara. Så att det betyder nu att man talar med varandra på alla de här nivåerna. Det är alltid från business till militär.
Man skrev ju då från kinesiska utrikesdepartementets sida att det här är dels då en ny utgångspunkt och sen också att det här ska gälla då för de kommande 3 åren och kanske längre. Vad tänker du om den där inramningen, Moa?
Ja, det är ju rätt flummigt än så länge, men det är ju ändå viktigt att komma ihåg att Peking skulle ju kanske inte introducera en sån här ny grej med sån här fanfar, liksom, en ny lingo, utan att det var välplanerat. Och om jag förstod saken rätt så hade Xi sagt att USA har gått med på det här ramverket. Det har ju inte USA sagt. Men vi får väl se vad de fyller det med. Jag tänker att från Pekings håll så är det väl bra att vara den som bygger inramningen, för då får man liksom lite makt över vilka ord man ska använda och så inför nästa fas, om man ska kalla det för det, i de här relationerna.
Just att det är stabilt också, det kanske man
bra
gillar.
Bra att skriva det, så man vet.
Ja.
Jag tycker strategiskt ordet här.
Okej. Okay.
Man tycker att man har känt Donald Trump på pulsen nu. Det här förhoppningen, det är ju 3 år som han kan sitta kvar vid makten. Och att man tänker att man då har relationen i ordning för den framtiden i alla fall.
Och kanske längre. Mm. Vi får se. Nu ska vi på lite sightseeing.
Great. Great place. Incredible. China is beautiful.
Did you talk about Taiwan, Mr. President?
Ja. Vi hör här hur Trump sa att det var fantastiskt och Kina är vackert efter att han tillsammans med Xi Jinping spatserade runt vid himmelens altare, det här historiska tempelområdet i södra Peking. Och så kunde man höra journalisterna skrika frågor om Taiwan där. Men Trump svarar inte på det, Moa. Jag tycker att han har varit ganska diplomatisk och disciplinerad under det här Kina-besöket. Han har inte tagit någon fråga så här som kommer från sidan. Vad är ditt intryck?
Det har han gjort när det har handlat om andra frågor. Men just Taiwan är ju faktiskt en fråga där Trump brukar hålla sig tyst. Och det är väl för att han förstår att han gör mest rätt i det på något sätt utifrån hans liksom pragmatiska strategi. Men absolut, han har varit väldigt disciplinerad, nästan lite så nedtonad. Och det sticker ju verkligen ut. Men å andra sidan så är det nog smart att jobba på det sättet med tanke på liksom läget och med tanke på vem det var han hälsade på.
Mm. Han pratade också väldigt ofta, lyfte fram att Xi Jinping är hans goda vän och sådär. Att det var en väldigt positiv stämning.
Hyllningar, verkligen.
Ja. Märktes det att det var ändå, man försökte få till en positiv atmosfär i det här mötet?
Ja, jag tycker att det var en av de sakerna som man verkligen tar med sig från det här mötet. Att Trump var så otroligt hyllande i sitt sätt att prata om Kina, sitt sätt att prata om Xi Jinping. Medan Xi inte var det. Mm. Utan mycket mer nedtonad, och det gick ju igenom allt det vi fick se, kan man väl säga.
Mm. När de gick omkring här vid Himmels altare, det här tempelområdet, så blev de ju också fotograferade framför den ikoniska runda bönehallen med sina blåglaserade takpannor som sträcker sig mot himlen där. Och tidigare också såg vi ju den här pompan och ståten när hedersvakten kommer marscherande med sina synkroniserade stövelrörelser och vapen, och flaggviftningen har det varit väldigt mycket av. Alltså allt det här, det visuella här, Hanna, det måste väl ändå vara mumma för kommunistpartiets propagandaavdelning?
Det verkar ha gått som smort, och dessutom så kryddade Trump det här med en kommentar som jag tror uppskattades väldigt mycket i Kina. Han sa att en del gillar inte att jag säger det här, men Xi Jinping är en stor ledare och det är sanningen.
Alltså, vad tror du om liksom PR-värdet här för Kina under det här statsbesöket, Hanna?
Nej, men jag tror nästan att stats-tv har väl fått de kameravinklar de behöver. Det här kan man behålla i skafferiet och köra i loop på kinesisk tv och i tunnelbanan under kommande halvåret.
Det är väldigt positiva tongångar i kinesisk media, får man ju verkligen säga efter det här mötet.
Mm. Från amerikanskt håll då, Trump hade ju med sig en väldigt stor handelsdelegation. Alltså Elon Musk från Tesla, Tim Cook från Apple och Nvidias vd Jensen Huang med flera. Moa, alltså vad har det här gett för utdelning, vad du har sett?
Det skämtades ju rätt friskt om det först på kinesiska sociala medier, om att Trump hade tagit med sig hela det här gänget och att han hade sagt att ja, de är här för att hylla dig, Xi, och för att hylla Kina och sådär. Men vad det har gett för utdelning, det återstår nog också att se, men poängen med att han tog med de här företagsledarna var nog väldigt mycket att de vill ha access till den kinesiska marknaden för det första. Till exempel Apple, Kina är ju en väldigt viktig marknad, finns många konsumenter, samma sak med Tesla. Och sen så vill man, investeringsbolag fanns ju också med i gänget, de vill ju gärna ha investeringsaccess på den kinesiska marknaden. Men sen får vi väl se om de får det eller inte.
Väldigt mycket pengar kan man ju tänka sig att alltså, de representerar, de som var med i den här handelsdelegationen.
Ja, jag tror att kineserna, flera av dem jag pratade med, skrattade liksom lite sådär bakom ett hörn och tyckte att det kanske var lite löjligt att Trump tog med alla de här företagstopparna.
Mm. Det pratades ju annars, Moa, på förhand om att Trump skulle ha en svagare position in i det här mötet jämfört med vad då Xi Jinping hade. Nu kanske han fick lite skjuts här av de här handelsdelegationen, om det hjälpte eller inte, det vet jag ju inte. Men alltså, vad är ditt intryck nu då när det här mötet har avslutats? Går du att säga någonting om vem som har den starkare positionen?
Det där handlade ju om att Trump har liksom knöligt i inrikespolitiken, det kommer ett mellanårsval. Han fick backa på tullarna och så vidare, Irankriget. Ja, alltså man kan väl säga så att efter det här mötet så är det ju uppenbart att de inblandade i alla fall hade en känsla av vem som var i en svagare position. Det tyckte jag att man kände av det sättet som Donald Trump uppträdde på och det sättet som Xi Jinping uppträdde på också, som en representant för en jämlik stormakt liksom. Mm.
Vad tänker du om det där, Hanna? Vem ser bäst ut nu när Air Force One har lyft från Peking?
Nej, vi kan se att det är ett annat ljud i skällan från USA än när Donald Trump stod under sin valkampanj och sa att man skulle trycka tillbaka Kina. Det är inte alls så det låter nu. Nu ska man samarbeta med Kina.
Vad gäller samarbete då? Alltså det är ju många som ändå talar om risken för konflikt mellan Kina och USA. Xi Jinping själv då ska jag lyfta här med Thukydides-fällan, alltså det här gamla grekiska strategiska konceptet om att det finns en risk för konflikt mellan den nuvarande stormakt och utmanaren som kommer upp, och det är ju då USA och Kina i det här fallet. Alltså, vad säger du, Hanna, är det större risk för en sån konflikt nu, eller är det här positiva mötet, är det ett bra signal för dem som hoppas på lite mer lugn och ro i världen?
Jag vågar inte hoppas på lugn och ro, men man kan ju säga att Kina har ju hela tiden motarbetat den här tanken att det måste, som de gamla grekerna tänker, innebära då konflikt. Utan Kina har ju hela tiden under decennier lobbat för att det går att Kina växer och att det fortsätter att vara harmoni i världen, bara det att USA då inte ska bestämma. Nu är man ju närmare det här, den kinesiska drömmen, än någonsin utrikespolitiskt, tycks det. Men samtidigt så kunde man ju också se att det finns en väldigt militär aspekt i det här. Jag vet inte när en kinesisk försvarsminister senast reste med en president från USA till Kina.
Mm. Just det, för Pete Hegseth var med och det har väl aldrig hänt, tror jag.
Nej, i alla fall inte så länge jag har bevakat. Verkligen inte. Det har inte ingått i repertoaren. Men det tyder ju på att en vilja till ett större engagemang, alltså att man inte vill ha en död försvarsdialog som man hade under en period igen. Det kan också tyda på att det har talats mer om saker som vi ännu inte vet om det här försvarspaketet från USA till Taiwan. Har det varit på bordet eller inte? Det är ju fortfarande lite oklart.
Jag kan nämna det att Reuters rapporterar här, och det kom nyheter nu precis när vi bandade, att Trump ska ha sagt till pressen ombord på Air Force One, på flygplanet då, att de pratade mycket om Taiwan, han och Xi Jinping, och att Trump inte tror att det finns någon konflikt där i den frågan. Och han ska också ha sagt att han lovade ingenting vad gäller Taiwan. Men som sagt, där håller vi ögonen på framåt såklart. Hörrni, till sist bara innan vi slutar idag. Jag såg bilder på alltså världens mest värdefulla chipföretag, Nvidia, amerikanska Nvidia. Alltså vdn Jensen Huang då. Han var inte med på presidentflyget hem. Han var nere och käkade nudlar på stan,
världens
Moa.
Sjunde rikaste man.
Ja, och det var så kul för att jag såg en post från en kinesisk tv-station där de har skrivit så här: när Trump har åkt, då börjar Jensen Huangs riktiga Kina-besök. Och så okay. Såg man honom stå där och liksom på någon nattmarknad och sleva i sig nudlar. Nej, men det är ju jätteintressant. Han sitter ju på de här jätteavancerade AI-chippen som Kina gärna vill köpa och som USA har satt stopp för att Kina ska få. Så att släppa honom lös här, vem vet vad som kommer hända då?
För han vill ju gärna sälja de här chipen. Det tror jag också kan bidra till en trevligare bild av USA, att världens sjunde rikaste man står och njuter av nudlar på nattmarknaden.
Alla måste vi äta, Hanna. Så är det. Det här extra avsnittet av Radiokorrespondenterna Kina, det spelades in fredag den 15 maj med anledning av Trumps statsbesök till Kina och toppmötet med Xi Jinping. På måndag är vi tillbaka med ett helt vanligt avsnitt. Lyssna gärna då. Producent är Therese Rosenvinge. Jag heter Björn Jörberg. Hej då.